Kul att vara här igen. Sist jag skulle varit här så kunde jag inte komma på grund av tåget. Det har faktiskt aldrig hänt innan. Men idag så gick tåget och idag är jag här. Tack Lena för lyckönskan om predikan. Det kan behövas för att jag har handskriven predikan idag. Så det är som att får man skriva väldigt tydligt. Som jag stakar mig lite så beror det på min usla handstil. Jag tänkte faktiskt, jag brukar ju utgå från temat men jag brukar sällan utgå från den föreslagna texten. Men jag tänkte idag gör jag det. Ifrån Johannes 16 som vi hörde Lena läsa. Men jag skulle vilja be en bön innan jag fortsätter. Tack Herre, du som är fjärran ifrån är också Gud som bor inom oss Herre. Tack för din heliga ande, tack för att du har valt att ta din boning i oss Herre och att vi får ha källan i oss Herre. Låt ditt liv få bryta igenom i våra liv än mer, Herre. Och så att andra människor får upptäcka dig, Herre. Jag ber, Herre, att du ska tala till våra hjärtan. Att det ska få bli till välsignelse eller vad det nu än behöver bli till. För den som lyssnar och även för mig själv, Herre. Tack för att du är med den här stunden, Jesus. Amen. Just det, jag ville ha med den här vers 7. Det var ett litet tillägg då. Det är för ert bästa att jag går bort, säger Jesus. För om inte jag går bort så kommer inte hjälparen till er. Och här skulle jag vilja säga, i de här orden och i hela de här kapitlerna 14, 15, 16 så har vi embryot, alltså till kyrkans tidsålder eller till den heliga andes tidsålder om du så vill. Då Joels profetia skulle få sin uppfyllelse. Ni vet den här i gamla testamentet där han säger att Gud ska utgjuta sin ande över alla. Inte bara utgjuta utan anden skulle ta sin boning i människan. Så det här var stort det Joel såg. Och i gamla testamentet så var det så här att då var den heliga ande, då var det präst, profet och kung och nazirer, tittar jag lite på Pekka, som fick en dos av den heliga andens smörjelse. Simson fick ju uppenbarligen, han var ju nazir. Så det var väldigt begränsat. Det var kopplat till tjänsterna. Men här skulle Guds ande komma över alla. Och det är det som är den tid vi lever i. Och det här med att Jesus skulle lämna sina lärjungar. Det här hade han ju nämnt i omgångar innan. Men nu var det också i samband med att han talar om den heliga ande. Och det här tror jag när jag läser evangelierna. Att det var den polett som var allra svårast att trilla ner i lärjungarnas hjärta. Att Jesus faktiskt skulle lämna dem. De liksom tog det inte till sig. Och lärjungarna, de hade tillgång till Jesus i princip hela tiden. Gud, Emanuel, Gud med oss, vandrade med dem. Och lärjungarna var ju unika, alltså de hade ju fått se vad väldigt få människor är förunnat att se. De hade sett sin mästare gå på vattnet. De hade sett sin mästare säga sitt tig och var stilla till stormarna. De hade sett Jesus uppväcka döda. De hade sett honom bota sjuka och befria människor. Och lärjungarna var ju själva utsända på liknande uppdrag. De fick gå under mästarens insyn. Och ibland så kom de tillbaka när något inte fungerade och då var Jesus där och guidade dem. Så han fanns ju bokstavligt talat i deras mitt i 3 år. Och nu skulle det här fråntas lärjungarna. Men bara ytligt betraktat. För egentligen så skulle Jesus komma ännu närmare nu. Det är ju det han säger. Tidigare i evangeliet så säger han, jag ska inte lämna er faderlösa utan jag ska komma till er. Källan skulle flytta in på insidan. Det är där Jesus förbereder lärjungarna för. Jag kan se en likhet till vår tid och även till mitt eget liv. Det är inte så att jag har gått live med Jesus som lärjungarna har gjort. Och det har ju inte ni heller. Utan det här var ju en uppenbarligen historisk händelse. En unik historisk händelse där Jesus tydligt manifesterar vem Gud var. Men den likheten jag ser, det är i Guds handlande med oss. Och då tänker jag så här att, för att förklara här, likheten när Jesus gick med lärjungarna så såg de konkreta saker hela tiden. Och jag tror att det finns tider och stunder i våra liv som kanske inte fullt så konkreta som det var på lärjungarnas tid. Men ändå där det finns en tydlighet av Gud. Vi går på ett härligt möte som det här. Vi går till gudstjänster där himlen känns nära. Vi kanske får uppleva ett under. En påtaglig Guds närvaro. Kanske vi emellanåt blir buna av andras tro. Kanske vi får uppleva Guds atmosfär på en härlig retreat. En konferens, en bönegemenskap. Där allt känns bra, där allt känns förklarat. Där det är väldigt lätt att tro och där Gud känns nära. Vi behöver det här. Och det är inget fel med det här. Absolut inte. Men vi vet också att konferensen tar slut. Retreatet tar slut. Känslor klingar av. Atmosfären skiftar. Vardagen kommer, tristessen kommer. Känslan av att Gud inte är lika nära och inte lika angelägen kommer också. Det händer alla. Och jag tror att det är nyttigt att det här sker. För att vi inte ska vara beroende av det yttre. För vi har källan inom oss. Vi har källan inom oss. Tron sitter inte utanpå. Det är inte som i Gamla testamentet där Gud fanns i templet. Nu fanns han ju utanför också, men han hade en särskild närvaro knuten till templet. Det är inte alls så. Och det är heller inte så att vi behöver söka upp prästen för att han ska frambära offer för våra synder. Det är inte så. Och vi behöver heller inte andra människor för att få access till Gud. Vi behöver liksom ingen superkristen som ber för oss eller en evangelist eller något. Vi behöver inte det här. Vi har själva tillgång till Jesus. Vi har själva källan inom oss, var och en. Det vore fel av mig att inte bjuda på något av min erfarenhet. Jag har nog bitvis gått in på det tidigare. Och det är inte så att jag har lärt mig läxan en gång för alla, så nu är jag fullärd. Men jag har lärt mig den bitvis, och det jag har lärt mig kommer jag framförallt ihåg. I början när jag kom till tro, då var jag runt 20, så var Gud väldigt, väldigt tydlig i mitt liv. Och jag fick uppleva starka gudsmöten och nästan en övertydlig vägledning, nästan som jag var dum, som Gud behöver visa. Så här ska du gå, Jimmy. Skämt åsido. Väldigt tydligt, väldigt skarpt, väldigt starkt. Och det där tyckte jag ju om, såklart. Men så avlägsnade sig det här härliga allt eftersom tiden gick. Och jag tänkte, nej men jag vill göra mer av Gud. Så jag gick på gudstjänster för upplevelsernas skull. Och blev besviken när det här uteblev. För mina förväntningar var väldigt utåt. Och jag minns särskilt ett tillfälle då det var en relativt känd evangelist som hade ett möte, och vi var några som gick fram för att få förbön. Var gott att få påfyllning, kanske få uppleva lite av de här härliga känslorna. Men precis innan han kom till mig så var det som en liten röst sa till mig: se inte på redskapet. Se inte på redskapet. Och mycket riktigt, han hoppade över mig. Han hoppade över mig och jag blev lite stött, för vi var inte så många där framme. Jag blev lite stött, det ska jag ärligt talat erkänna. Men jag förstod tilltalet. Det var Guds sätt att säga till mig: du ska titta på mig. Det är jag som är din källa, inte andra människor. En sak som jag hade också fått med mig i början av min trosresa, trots upplevelser och allt det här, det var faktiskt vad min morfar sa en gång. Han sa att tron bygger inte på känslor. Tron bygger inte på upplevelser, utan på det skrivna ordet. Och det där fanns i mitt bakhuvud, och det där tror jag rustade mig lite för den tid som jag, den öken som jag gick igenom då, att okej, nu upplever jag inte det här, men just det, hur var det han sa? Jo, det är tron, det är ordet, det skrivna ordet. Och jag vill dela ett vittnesbörd jag hörde om det här som kanske illustrerar det skrivna ordets styrka. Det var en äldre dam som hade hittat hem till Gud. Hon hade blivit försonad. Hon var glad att sina synder var förlåtna. Och då får man säga att det var så kallad frälsningsglädje hon hade. Och det kändes gott. Men så gick det en tid och den här glädjen liksom klingade av i den äldre damens liv. Och alla goda känslor också. Så då gick hon till ett annat trossyskon och beklagade sig och sa: är jag verkligen frälst? Jag känner ju ingenting nu. Funkar det här? Och den här brodern då, eller systern, vilket det var, tog då upp ett bibelord eller flera. Och sa till damen: titta här, de här orden försäkrar om att du är frälst. Här och här och här. Jaha, sa hon och blev glad. Och vet du vad det bästa är? Du kan läsa det imorgon, för det kommer stå likadant imorgon. Nästa dag och nästa dag och nästa dag. Det står likadant. Det står skrivet. Det Jesus har sagt, det äger giltighet. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås, säger Jesus. Så hans ord äger giltighet. Jag tycker det är en fin liten berättelse. Om vi går vidare i den här texten då, som vi hörde läsas, så säger Jesus: jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte nu bära det. Men när han kommer som en sanningens ande, så ska han föra in er hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara det han hör. Han ska förkunna för er vad komma skall. Han ska förhärliga mig och ta av det som är mitt. Och så avslutar Jesus med att säga att allt som fadern har är också Jesus. Vi lever i en tid, tror jag, som kännetecknas av inflation. Och då tänker jag inte på ekonomisk sådan, för det har vi väl kommit förbi den diket. Men jag tänker på en inflation av ord. Att i vår tid så finns det, vi har tillgång, vi har sån tillgång till andras åsikter, analyser, det är ett överflöd av information. Tyckande och tänkande, det är ett konstant brus som vi nås av. Det är som en korvstoppning av kommentarer till precis allt. Men det vi möts av i evangelietexten, det är något annat. Det är inte brus. Inte ord utan gravitation. Inte ett non-stop-flöde. Utan det är ord från Herren. Med en precision väl avvägd. Inte mer än vad vi kan bära. Inte mer än vi kan tillgodogöra oss. Det finns ett uttryck som fångar det jag vill åt. Och det lyder: Gud har talat, resten är kommentarer. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Men jag tycker det är väldigt bra. Och jag tror att det fångar nerven i det jag vill åt här idag. För ibland så tror jag att det är lättare att uppehålla sig vid kommentarerna mer än vid det som Gud har talat och sagt. Att vi är mer fast i vårt eget tänkande, övertänkande, analyser, prognoser. Vi lyssnar på någon som tycker si och någon annan som tycker så. Men allt det där har, tror jag, föga funktion i våra liv. Paulus, han säger: Guds rike består inte av ord utan av kraft. Det Gud talar är aldrig enbart information. Det är alltid kraft och liv. Mina ord är ande och liv, säger Jesus tidigare i samma evangelium. Jag tror inte någon är hjälpt av att bo i kommentarsfältet, så att säga. För där finns inte de riktiga svaren där. Det kanske på sin höjd kan fylla oss med fakta och vidga våra perspektiv något. Men det saknas riktning där. Det saknas visshet. Och det saknas kraft. Men när Guds ande talar inom oss, så tror jag att vi får en riktning. Och den helige ande talar inte av sig själv, utan källan är Fadern och Sonen. Det är alltså ingen främmande röst. Det är inga nya påfund, utan det är herdens röst, vars vilja och intention är kompatibel med det skrivna ordet. Gud på insidan, Guds liv i våra liv, det är vad det handlar om. Jag tänker, rubriken på temat är ju idag: Hjälparen kommer. Och där och då när vi läser så väntar de på hjälparen. Men för oss är det här historia. Vi är inte i samma båt som de var då. Vi behöver inte vänta på den helige ande. Som Guds barn så har vi Guds ande inom oss. Så för oss kanske det inte handlar så mycket om att vänta. Även om det finns också det här att bida Herren i våra liv. Det ryms också i det kristna livet. Men jag tror att för oss handlar det mer om att avlägsna brus. Att liksom ställa in rätt radiokanal. Nu behöver det inte vara fel att lyssna på andra kanaler. Vi är trots allt kommunicerande människor. Det kan innehålla goda råd eller mindre goda. Men oavsett kvaliteten på övriga kanaler så är det utifrån. Men herdens röst, en stilla susning, den helige ande är på insidan. Och den rösten har både kraft, liv och förvandling med sig. Låt mig få avsluta de här tankarna med att fritt citera, parafrasera C.S. Lewis. Och det är från boken Kan man vara kristen? Om ni inte har läst den så kan jag rekommendera den. Den är väldigt, väldigt bra. Och där säger han så här, Lewis, att en del vill att tron ska vara enkel. Enkel som banal. Och visst, när det handlar om att ta emot frälsning, så har Gud gjort det väldigt enkelt. Där har barnen faktiskt en förtur. De har lättare att bara ta emot. Och tro och ta emot. Men C.S. Lewis säger, verkligheten, den är allt annat än enkel. Den är nästintill underlig. Den är så oerhört komplex. Hela universum är som ett fantastiskt mysterium. Och där får både du och jag rymmas i det här. Vi har en Gud som är fjärran. Men vi har också en Gud som trampat vår jord. Och vi har en Gud som har tagit sin boning i oss och bor inom oss. Låt oss upptäcka den här källan allt mer. Låt oss skala bort distraktioner. Låt oss skruva in den rätta kanalen. Låt oss göra allt för att finna den här pärlan i åken. Att vi upptäcker den skatt vi har inom oss. Att Gud själv bor där inne. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du kom för att vi skulle ha liv och liv över nog, Herre. Tack för att dina ord är ande och liv, Herre. Tack för att du inte har lämnat oss faderslösa, Herre, utan du har kommit till oss genom din heliga ande, Herre. Tack Herre för att det inte är en religion vi följer, Herre, utan det är dig, Jesus. Tack för att ditt liv finns i våra liv, och vi ber att det ska prägla oss, vår omgivning. Att vi får sprida din väldoft omkring oss, Herre. Tack för att din heliga ande tröstar oss, Herre. Vägleder oss, Herre. Inte ger oss mer än vad vi kan bära, Herre. Tack för att du hjälper oss, Herre, att inte vara beroende, jaga det som finns i det yttre, utan att vi får upptäcka, Herre, att vi inte behöver gå någonstans, utan vi har det i dig, Herre, och du bor i oss. Herre, ta hand om oss var och en. Vi lägger allt i din hand. Amen.